Vi ska överlämna det här, den här stunden i Herrens hand nu. Tack Jesus, tack Fader i himmelen. Tack att vi får förtrösta och lita på dig och att du aldrig sviker. Du är densamme igår, idag, så och i all evighet. Och tack för att du sänder den heliga ande till oss och vi välkomnar den heliga ande. Tack att du är ibland oss. Din vind är här. Du är här som person. Och du levande gör det vi förkunnar här och det vi sjunger. Det är du som gör det levande. Tack att det ska bli till välsignelse för någon här idag. Till uppbyggelse, förnyelse, helande och läkedom, befrielse och frälsning. Tack Jesus att du är densamme och vi får tro på dig under livets alla omständigheter. I Jesu namn. Amen. Ja, det är en tid sedan jag stod här och förmedlade något ifrån Herren. Vi har gått, om vi ser tillbaka så har vi bara gått igenom märkliga månader. Ända sedan våren 2020 så har vi fått vara med om en tid som jag aldrig varit med om. Jag tror ingen av oss som har varit med om något liknande. De säger ju, de som kan det här med corona, att det påminner lite grann om spanska sjukan som härjade i Sverige och hela världen på 1918-1920, precis strax efter första världskriget. Och det höll på 2-3 år och ja, vi vet inte, vi är inte över än. Men vi lägger allt i Herrens hand. Vi får förtrösta på Herren och vi har löften om Guds beskydd. Men visst, vi kan drabbas. Men vi har någon att gå till. Tack Jesus. Det jag ska försöka att förmedla här, jag ska gå in i apostlagärningarna lite grann. Vad som hände där. Och jag ska fokusera på framförallt vilken framgång ordets förkunnelse hade i apostlagärningarna. Och det står ju flera gånger i apostlagärningarna så står det att Guds ord hade framgång. Och antalet lärjungar ökade kraftigt. Det står vi i flera tillfällen. Guds ord hade framgång. Och apostlarna, apostel betyder ju sändebud. De har fått ett förtroende som sändebud, mandat att vara ett sändebud. Och det fick apostlarna utav Jesus. Det var han som utvalde apostlarna. Och Gud med. Och de fick ju då vara ett synligt redskap, apostlarna och andra lärjungar, som Gud använde vid församlingens begynnelse. Och de fick vara med de fantastiska under. Med både framgång, men också motgång, förföljelse. Vi ska gå tillbaka lite grann innan apostlagärningarna lite grann, vad som hände med dem. Och egentligen så började det inte så bra när vi går tillbaka och ser. Vi kan ju se på hur det var i ett Getsemane när Jesus är där och lärjungarna eller apostlarna var med honom där. När de grep Jesus så står det att de flydde. Och varför flydde de? Jo, de var fyllda av fruktan och rädsla. Och ja, den enda som följde med Jesus, eller på avstånd i alla fall, det var Petrus. Det var ju han som förnekade då Jesus när han väl var där framme. Vid förhören. Det var en lärjunge där, står det om, jag tror det är i Markus evangelium. De har lite olika beskrivningar av vad som hände där när Jesus greps. Markus skriver att det var en som flydde iväg, men han tappade skjortan, står det. Och de menar forskarna att det var Markus själv som flydde iväg, så han tappade skjortan. Vid nästa tillfälle, när lärjungarna drabbades av fruktan och rädslan, det var ju på Golgata, vid Golgata, när Jesus skulle korsfästas. Var fanns de då? Nej, de var inte där. Det var en som var där utav apostlarna, och det var Johannes, står det. Och även Jesu mor var med där och stod jämte Johannes, plus några kvinnor. Kvinnorna, de är ju ofta frimodiga, det ser vi. Men de utvalda, de var ju utvalda apostlarna, de fanns inte där. Och det var ju fruktan och rädslan som förföljde dem, de utvalda. Deras mästare, deras frälsare, hade ju dömts till döden, och han hade förlorat sin makt och härlighet på korset där, trodde de. Alltså ett fruktansvärt nederlag. Och man förstår ju apostlarna där. De visste ju ingenting om uppståndelse, att det skulle ske en uppståndelse. Även om Jesus hade sagt det flera gånger, att han skulle dö och stå upp på tredje dagen. Det gick in i ena örat och ut i det andra, kan man ju säga. De kunde inte ta in det. Vid nästa tillfälle, då vi är framme vid påskdagen, eller uppståndelsedagen som man också kan kalla den för, ja, då var de samlade på nytt, apostlarna och en del andra också, i övre salen. Den här övre salen i Jerusalem, där Jesus hade varit tillsammans med dem och delat nattvarden. Och den sista undervisningen hade han gett där, som det står i Johannes evangelium. Dörrarna var stängda, de var reglade. Och så händer då miraklet, att plötsligt så står Jesus där. Han var ju förhärligad nu, han kunde gå. Han behövde inte öppna en dörr och stänga en dörr för att komma in i ett rum, utan han bara fanns där. Och det var ju chockartat för dem, men de visste ju inte vem han var, vad det var för en person först. Jesus, han hälsar dem, han säger frid vare med er, det säger Jesus. Det var det första han sa, det säger alla, de som, både Matteus och Markus och Lukas och Johannes, tar med detta: frid vare med er. Först trodde jag att det var en ande, men så visade Jesus då sina händer och sidan, och sen till och med så ville han ha något att äta, Jesus, står det. Ja, då klart att då blir de ju överbevisade. Och då säger Jesus till dem i Lukas 24, det ska jag läsa. Lukas 24, vers 44-49. Så talar han till dem där i övre salen på nytt. Detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet av mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. Sen öppnade han deras sinnen, så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem: det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå ifrån de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Och ni själva är vittnen till detta. Det här återkommer många gånger här i apostlarna, att vi är vittnen. Säger apostlarna. Vi var med. Vi såg. Vi hörde. Vi upplevde. Vi var vittnen. Och se, jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit klädda med kraft. Ja, än en gång så får Jesus påminna dem om vad han sagt tidigare. Att de är vittnen. De har sett och hört hans undervisning. Och löftena många gånger. Men nu under 40 dagar så skulle de nu, apostlarna och många andra lärjungar, de skulle få tillsammans med Jesus vid olika tillfällen. Vi kommer fram till, nu är vi inne i apostlagärningarna här. Och vi kommer fram till strax innan Jesus lämnade jorden och steg upp till himlen. Då var Jesus tillsammans med dem en sista gång i en måltid, står det. Och på nytt så påminner han dem om löftet. Lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört om mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige ande. Det var det sista talet, den sista undervisningen, påminnelsen kan man säga. Han hade sagt det tidigare. Det var den sista påminnelsen han gav dem, de utvalda. Efter att Jesus då lyftes upp till himlen där, så samlas man på nytt i övre salen. Och det var apostlarna, så det. Och det, vi är framme vid apostlarna 1. Det var apostlarna och det var några kvinnor. Och det var Jesu mor Maria. Och så var det Jesu bröder också. De var samlas där till endräktig bön. Och nu fanns det bara en väg framåt. Att hålla ut i endräktig bön, uthållig bön. För nu väntar man på att löftet skulle bli uppfyllt. Löftet om hjälparen, den helige ande, som Jesus hade utlovat. Man kan faktiskt säga att lärjungarna nu, apostlarna, befann sig i någon slags mellantillstånd några dagar. Och det handlar om 10 dagar. Först 40 dagar. Nu var det 10 dagar. Efter att Jesus får upp till himlen. Det blir 50 dagar och 50 dagar är det mellan påsk och pingst. Det vet vi. Men man kan säga också att den här väntetiden, den här mellantillståndet, det kom aldrig att upprepas. Det kom aldrig att upprepas. Nu låg det väntan i luften. Nu var bad man i endräktig bön. Och det här är någonting, hörni, som vi har fått uppleva. Och vi får fortsätta med att samlas i endräktig bön, i enighet. Vilken styrka, vilken kraft är det i bönen. När vi samlas i endräktig bön. Tack och lov. Vi är framme vid pingstdagen. Den var dramatisk. Tung dån från himlen. Jag tänkte ibland om jag hade varit med vid det tillfället. Det är ofattbart vilken dramatik det var. När det här löftet uppfylldes. Den helige andes nedslag. Det var dån från himlen. Det var som en storm, står det. Tungor av eld visade sig. Och det står att alla som var samlade där, alla uppfylldes av den helige ande och talade nya tungomål, tungotal. Och tänk att vi lever i den här tiden fortfarande, i andens tidsålder. Vi får ta del av denna gåva, andedopet, tungotalet. Vilken styrka, vilken tillgång vi har. Alla troende kan få ta del av detta. Och behöver ta del av detta, skulle jag vilja säga. Andedopet. Bli fylld av anden och tala i nya tungor. Och nu hände något med apostlarna. Nu förbyttes den här rädslan och fruktan som har drabbat dem. Nu förbyttes den i ny kraft. Frimodighet. Inspiration. Smörjelse. Genom den helige ande. Och på pingstdagen nu så tar Petrus till ordet. Då ska han predika. Han var så inspirerad, fylld av den helige ande, så att han har smord av den helige ande, står det. Och nu skulle han predika, och det gjorde han på pingstdagen.
Hans huvudbudskap, vad var det? Det var att Jesus levde. Gud hade uppväckt honom från de döda. Och vi är alla vittnen. Nu har vi det igen. Vi är alla vittnen till detta. Och Jesus, som judarna hade dömt till korsfästelse, han är nu Herre och Messias och sitter på faderns högra sida. Och när han förkunnade det här ordet, jag skrev här som en rubrik här, det andefyllda ordets framgång, skrev jag. Jag glömde det i början. Det andefyllda ordets framgång. Och det kan man säga att hans predikan var, Petrus första predikan var här på pingstdagen. Och vad hände då när han hade predikat? Och det står det i Apostlagärningarna 2, 37 och 38. När de hörde detta så högg det till i hjärtat på dem. Det finns en gamla översättning som också är intressant att läsa. Där står det, de fick ett stygn i sina hjärtan. Men här står det nu i folkbibeln, det högg till i hjärtat på dem som lyssnade. Och de frågade Petrus och apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Petrus andefyllda predikan av ordet, det hade framgång. Och det står att 3000 tog emot ordet och lät döpa sig. Den helige ande samverkade med ordet. Paulus säger att bokstaven dödar, men anden ger bokstaven liv. Amen. Tack Jesus. Vi är framme vid Apostlagärningarna kapitel 3. Och där står att Petrus och Johannes, det är de det talas så mycket om nu då, de hade botat en lamman. Står det bara att de hade botat, hade de botat en lamman, Petrus och Johannes? Nej. I namnet Jesus hade de botat namnet, mannen. Det är väldigt viktigt att man får med det. Annars kan en del tro, en del sådana här människor som pratar, sekulariserade människor som pratar om sådana här som helar, som de säger. Då menar de på att ja, då, det är något den personen gör. Men det är helt obibliskt. För att undren och tecken, kroppsligen och andligen, det är i namnet Jesus det sker och inget annat. Vi är bara redskap, en kanal för Jesus och den helige ande. Många var nu samlade, står i kapitel 3, i Salomos pelargång. Och nu predikar Petrus på nytt. Han var så inspirerad så nu predikar han på nytt, Petrus. Och han säger så här bland annat. Livets furste dödade ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Det är vi vittnen till. Allt är uppfyllt som profeterna förutsagt att Messias skulle lida. Och så säger han i Apostlagärningarna 3 och 19. Ångra er därför och vänd om så att era synder blir utplånade. På nytt så hade ordet framgång. Man hörde ordet, man tog till sig det och man kom till tro om och blev frälst. Ordet föll i god jord. Jesus talar ju om det här, såningsmannen. Var hamnar det utsådda? Här hamnade i den goda jorden och bar frukt. Och det står i kapitel 4 att nu var antalet män som hade tagit emot frälsningen 5000, står det. Ifrån 3000 till 5000 män, står det. Men det är plus kvinnor och kanske familjer. Så det var många, många fler. I kapitel 4 så står det då om Petrus och Johannes att de fängslades utav prästerskapet. Leif han läste här Jesus sa det, ni ska bli hatade för mitt namns skull. Och det var precis vad som hände här. Nu, det var för namnets skull, namnet Jesus skull. Det ena, och det andra var att de förkunnade att om uppståndelse får ni döda. Det var hädelse, tyckte prästerskapet. Och nu så fängslade de Petrus och Johannes över natt, står det i kapitel 4. Orsaken var då att de undervisade namnet Jesus och hans uppståndelse med döda. Nästa dag så blir de förhörda av prästerskapet på nytt. Och då står det att Petrus, då fylldes han på nytt av den helige ande och besvarade deras anklagelse med evangeliet, med ordet, med det levande ordet som den helige ande hade gjort levande. Och i Apostlagärningarna 4:12 så är det en välkänd vers som Petrus förkunnar där. Han säger, hos ingen annan finns frälsning. Inte heller finns det under himlen något annat namn givet åt människor genom vilket vi kan bliva frälsta. Sen samlas då stora rådet, står det, och ska förhöra dem. Och de släpper dem. De släpper Johannes och Petrus. Petrus och Johannes släpper dem med villkoret. Ja, ni får inte undervisa namnet Jesus, säger de. Men då svarar Petrus och Johannes så här, en underbar vers. Man har till och med skrivit en sång om en sång i den här. Den här versen finns med i en sång där de svarar Petrus och Johannes. Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Och sen står det då i kapitel 4, på nytt så samlas man då till bön i endräkt. Det är från den 23 vers, kapitel 4, 23 versen där. Det står att bön i förföljelsetiden. Och de samlas till bön och ropar till Herren om att de ska få bli bevarade. Jordens kungar trädde upp och furstarna gaddade sig samman mot Herren och hans moder, står det i 26 versen. Och i 29, se Herre hur de hotar oss och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord genom att räcka ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesus. Och så står det i 31 versen, när de hade slutat att be skakades platsen där de var samlade och på nytt så uppfylldes de av den helige ande. Vi går till kapitel 6 och 7. Och där läser vi om en... Jag är alltid så gripen när jag läser om lärjungen Stefanus. Han var lärjunge. Han var inte utvald apostel. Men han var lärjunge. Men han var utvald att vara församlingstjänare. Eller... vi kanske säger våra dagar då, diakon. Och det står att han var fylld av nåd och kraft. Och tecken och under följde honom. Och det står att de som anklagade och diskuterade med honom, de kunde inte stå emot den vishet och den ande som verkade genom honom. Och han blev också ställd inför stora rådet. Och där fick han tillfälle att predika ordet Stefanus. Fylld av andens kraft och smörjelse så predikar han för dem. Prästerskapet, det religiösa prästerskapet. Och det står att han gick igenom gamla testamentet, stora händelser. Han påminner dem om Abraham, förbundet med Israels folk, Jakob och stamfäderna, Josef och Mose, David och Salomo och templet. Och det här de fick höra, det kunde de. Det var ju egentligen inget nytt för prästerskapet. Det här kunde de ju egentligen gamla testamentet. Eller skulle kunna egentligen. Så det var ju egentligen inget nytt. Och det står där att när de samlade där stora rådet och de har Stefanus framför sig, så står det faktiskt i kapitel 6 och 15. Att de tyckte att Stefanus ansikte såg ut som en ängel, står det. Han var förberedd redan där för himlen. Han skulle stenas. Stefanus. Han såg ut som en ängel. Det såg till och med prästerskapet. Och han avslutar med skarpa ord över det religiösa prästerskapet. Och där kan man se en parallell med Jesus. Han gick hårt åt fariseerna, sadduceerna, skriftlärde och allt vad det hette, äldste, stora rådet. Det var en hel skara olika. Han gick hårt åt mot dem, Jesus. Och det gjorde Stefanus här nu. Apostlagärningarna 7:51-56. Hårdnackade är ni. Det är hårda ord. Och oomskurna till hjärta och öron. Alltid står ni emot den helige ande, ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade att den rättfärdige, alltså Jesus, skulle komma. Och honom har ni förrått och mördat. Och ni som har fått lagen förmedlade av änglar, men inte hållit den. Och så står det, när de hörde det här, nu blir de arga. När de hörde det blir de usinniga. Och så står det att de skar tänder. En annan översättning står det, de gnisslade tänder mot Stefanus. Hur man gör. Ja, de var oerhört aggressiva här. Så det väntade bara döden. Men så står det i att den helige ande, han blev uppfylld av den helige ande Stefanus. Och han såg mot himlen. Han såg Guds härlighet, han såg Jesus stå på Guds högra sida. Och så sa han, jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Stefanus, han var bland de första som led martyrdöden och han stenades. Paulus kom vi fram till, så tar med lite honom också. Han började predika i Damaskus. Och fylld av andens kraft så predikade han det att Jesus, han är Guds son. Och det står att Paulus, han växte till och fick större och större kraft och gjorde judarna i Damaskus då det svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Och i Apostlagärningarna 12:24 så står det återigen det här som är mitt huvudbudskap idag. Ordet hade framgång och spreds allt mer, står det, 12:24. Ordet hade framgång och spreds allt mer. I kapitel 19 så befinner sig Paulus i Efesus. Där var han en tid. Och där predikar han andefylld med auktoritet att ge om Jesus Kristus, att han är Guds son. Och där står det också att ordet genom Herrens kraft hade framgång och visade sin styrka. Men var det motstånd? Ja, visst var det motstånd. Det är det när man predikar Jesus. Då blir det också motstånd. Och det står att i Efesus där så uppstod oroligheter på grund av det här. Det står att på grund av den vägen, står det. Det skrev de ibland. De här sekulariserade prästerskapet, de sa den där vägen istället för Jesus. Sa de. Och det var motstånd, oroligheterna uppstod alltså när Paulus predikade att Jesus är den enda vägen till Gud. Guds ord är skarpt. Det skär igenom. Paulus, han säger i Efesierbrevet, tag emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Guds ord är andens svärd. Och Hebreerbrevets författare säger, i den välkända versen 4:12. Ty Guds ord är levande och verksam. Det är skarpare än något tveeggat svärd. Och tränger igenom. Så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Jeremia, han säger vid tillfälle. Är inte mitt ord som en eld, säger Herren, och likt en slägga som krossar klippan. Jag skulle vilja säga så här ska ordet, Guds ord, ha framgång i vårt land. Och det har det. Vi ser tecken på det. Underbara tecken att det sker frälsningsunder. Det sker här nu i tältet i Kaxholmen. Frälsningsunder. Det allra största undret, det är frälsningsundren. Ska ordet ha framgång i vårt land, så måste det vara ett kompromisslöst, radikalt Jesus evangelium. Jag säger det om igen. Det ska vara ett kompromisslöst, radikalt Jesus evangelium. Det är det som får framgång, inget annat. Det är det som har framgång. En del kommer att ta emot det och gör det. En del stöter bort det. Jag har tittat i sommar på, jag tittar lite på YouTube, en hel del kanaler som är till uppbyggelse. Det finns en YouTube-kanal som heter Guds sanning. Jag vet inte när de började. Det är två bröder. Jag är alltså inte kötsliga bröder, men vi säger ändå två bröder. Den ene, han är svensk. Han sa vid tillfälle, han har varit frälst bara 2 år. Och den andra, det är en Irak, han är från Irak, men har bott i Sverige ganska många år. Han talar bra svenska. De står varje dag i Stockholm, i Sergels torg, ibland vid Åhléns city. Där står de och förkunnar. Ena dagen så har de mikrofon och en liten förstärkare, högtalare, som de har tillstånd till. Då. Vissa dagar har de inte det, utan de predikar utan mikrofon och ropar ut till bo. Där predikar de evangelium. Folk kommer och går där, och det är, man ser, det är inte många som stannar till, men de som går där hör ju en del av det. Och jag har förvånat mig över att de får tillstånd att stå där varje dag. De står där än. De kommer in på YouTube dagen efter. Så är det som kommer in idag, då det var det de predikade igår. Jag vet inte vad det är för sammanhang ni kommer ifrån. Om det är någon kyrka som är med och stöttar, jag vet inte. Jag har bara konstaterat att den här kanalen, den finns där. Och den här från Irak, han har också varit inte troende så många år, men de har mognat till så oerhört på kort tid, starkt, och förkunna ett rakt och rent evangelium, det fulla evangeliet, rent och klart, utan kompromisser. Och ibland så kan man säga att det är några som vill prata med dem lite. Och de fick ju motstånd där. Det var i Pridevecka i Stockholm här i augusti. Och det kom några kvinnor där och ville prata med en för dem. När man förkunnade hela Guds ord, det fulla evangeliet, ja, då måste man förkunna allt. Och det står ju i Nya testamentet att mycket av köttets gärningar, de som håller på med det, de får inte ärva Guds rike. Står så. Och de tar upp det här med den dubbla utgången. När vi lämnar det här jordelivet, då är det två vägar. Den dubbla utgången. Den eviga elden talar Jesus om. Det hör man aldrig från predikestolarna ofta. Att Jesus talar om den eviga elden. Som är till för Satan och hans änglar. Men tyvärr så kommer människor hamna där som inte är födda på nytt. Tagit mot Jesus. Och det är de som ska räddas. Jag skulle säga så här. Det finns texter och bibliska sanningar i vårt land, och också kanske i många andra länder. Det finns texter och bibliska sanningar som är obekväma för en del teologer och förkunnare. Och så försöker man omtolka dem. Och så kringgår man de här texterna för att vara alla till lags genom sina liberala bibeltolkningar. Och jag skulle säga att församlingar i vårt land som öppnar för ett slätstruket, samhällsanpassat evangelium har ingen framtid, skulle jag säga. De har ingen framtid. Det kommer att gå så här neråt. Och vi har sett exempel på det, eller ser exempel på det. Men de rörelser, den rörelse, de församlingar och grupper som öppnar för det fulla evangeliet, då får det andefyllda ordet framgång. Billy Graham, han var en känd väckelseevangelist. Han hade kampanjer och kostdåg i drygt 60 år. Tänk vad många miljoner hans budskap fick förmedlas till. Han var i över hela världen. Massor av länder. Han var en väckelseevangelist. Han predikade väckelse, omvändelse. Han skriver i en bok som jag har läst i sommar faktiskt. Och då skriver han så här, Billy Graham. Jag kan också säga det att han gick bort här 2018 in i härligheten. Han blev faktiskt, var det 98 eller 99 år? Så Gud hade välsignat honom med ett mycket långt liv, Billy Graham. Mycket långt liv. Han skriver så här bland annat i den här boken som jag läste. Det har varit helt meningslöst för mig att predika ordet, evangelium, om inte anden verkar genom ordet och överbevisar människor om synd, dom, frälsning, pånyttfödelse genom Jesus Kristus. Alltså, Billy Graham, han var helt beroende av den helige ande. Och det är vi också, det är jag och det är vi alla. Visst hör vi rapporter och hör oss och läser om väckelse, om framgång i många länder på vår jord idag. Det gör vi. Ordet har framgång och ger resultat i många länder idag. Men det är också svårigheter. Jag prenumererar kan man säga på Open Doors. Jag är med i Open Door i alla fall och som medlem. Och får deras information. Kommer flera gånger om året. Det kommer varje månad. Då kommer det ett häfte från Open Door och olika länder för varje vecka. Och så ska man bedja för de här länderna. Och personer nämns i de här länderna som man ska bedja för. Och jag har med det där varje morgon i vår andakt. Det är många länder som är fruktansvärt svårt idag att vara troende, att predika namnet Jesus. Det är oerhört svårt i vissa länder. Och det är en oerhörd förföljelse. Och det som sker nu, vi läser dagligen här nu om Afghanistan, men det är också i många andra länder, det är oerhört svårt. Men i vissa andra länder så har ordet framgång. Och det är, man får predika fullt ut evangelium. Och det ser vi bara här nu i Stockholm. Jag är bland förvånat över att de får tillstånd varje dag där att förkunna det fulla evangeliet i Stockholm. Vilken frihet vi har i Sverige, hörni. Men vi vet inte hur länge det blir. Hillsong häromdagen läste jag. Hillsongförsamlingen i Stockholm och några till i Sverige här. De är några stycken. De döpte här den 22 i åttonde, var det en söndag, det var det va? Så döptes det i Sverige och framförallt i Stockholm. 100 stycken i Hillsong. Amen. Ordet har framgång även i vårt land. Men på olika platser, på en del andra platser så är det dött. Och tillbakagång, tyvärr. Men jag tror att det kan ske igen. Väckelsetiden som vi har varit med om i vårt land. Jag tror det kan ske igen. Det ska ske igen. Han sjöng det, Ingvar Jonsson. Det sker igen om blott vi ber det. Va? Heter han Ingvar Jonsson? Ingvar, ja. Han skrev den sången också. Det kommer att ske igen. Och då säger jag på nytt här. Jag vet inte, det är den sista jag säger här nu. Och sammanfattar det hela. Svaret för vårt land är en andutgjutelse där Gud stadfäster sitt ord ibland oss. Och det sker Inte annars. Det sker bara på ett villkor. När ordet förkunnas rent och oförfalskat i andens kraft och smörjelse. Amen. Vi kan lyssna till en sång här som har lite med budskap att göra. Sen får vi höra Leif sjunga också här. Vi hör Frida Gullstrand här, hon sjunger Himlens konung, världens hopp.